Döden har varit mer närvarande än någonsin år 2020. Vi har tänkt på den, vi har behövt konfronteras med den. Och det sägs ju att när man vet att man ska dö, precis när det händer, så passerar livet i revy. Och man ska se allting framför sig som en tjock, tjock radda filmklipp. Och de där filmklippen, vad de innehåller och vad innehåller de inte? Vad hade vi önskat att vi hade med oss i den här filmen? Helt enkelt, vad ångrar vi när vi ligger på dödsbädden? Dagens avsnitt av Dumma människor om det vi ångrar när vi ligger på dödsbädden. Vi ska prata om vad forskningen säger om det, vad en speciell bok säger om det, vad som verkar stämma och vad som inte verkar stämma. Jag heter Lina Thomsgård, med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar. Alltså alla, hela balletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar,
ja,
så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som
partner.
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten.
2020s enorma känsla av alltings undergång gav mig för första, det kan ju också vara att jag nu har liksom passerat 40 och är så här, men i alla fall så har jag haft mina första duster med någon form av, är det dödsångest? Ja, det kanske det är, åldersångest, att så här, någon gång kommer det här ta slut och man kommer titta tillbaka på allt det här.
Har du inte, liksom, hur har det sett ut för dig? Det här är ju spännande.
Jag har alltid känt, majoriteten av mitt liv ligger ju framför mig. Så det här är bara förspelet, eller liksom första akten. Förspelet, gud det där var inte bra ord. Det här är, men det här är första förrätten. Liksom. Ja. Att majoriteten, lejonparten av livet ligger framför mig. Och så plötsligt nu, 42 gånger 43, så bara, nej.
Men typ nästan ändå va?
Ja, alltså det beror verkligen på, jag menar, jag har, min farfar gick bort att han var 72 bara, av hjärtfel.
Ja.
Min mormor still going strong, hon närmar sig 100. Men vi ska inte förutsätta att den här...
Det ska man inte. Jag är en sån här kronisk och obotlig optimist då.
Ja, jag med, men ändå...
Men har du hört den här fakta, eller har du sett den rubriken att världens första 200-åring är redan född?
Nej.
För att det händer så mycket på liksom det här åldersforskningsområdet. Så här.
Min känsla är det jag? Tänk så var det jag.
Förmodligen är det någon som är betydligt yngre än oss då. Ja. Men det är bara intressant att tänka sig vad liksom teknik och så kommer att kunna göra på det området.
Man kan väl säga så här, jag är inte, för mig, jag brinner inte för att leva jättemycket längre än att jag är 86 år gammal. Det jag däremot skulle vilja är att jag hade ett bra liv hela tiden när jag lever. Och... jag vill ha ett liv där när jag ligger på dödsbädden så ser jag tillbaka på ett liv jag liksom är stolt över. Mm. Där jag känner att jag la tiden på rätt grejer.
Just det.
Det vet du vad?
Ja.
Jag vet att vi ska komma till det, men då vill jag bara först säga en till introduktion som har gjort mitt liv roligt. Det är att tänka att man där på dödsbädden ska ha roliga grejer att berätta.
Mm.
Alltså förstår du, man bara såhär, men borde jag verkligen gå på den här bängamaskeraden eller gå på dejt med den här knäppa kändisen? Så man bara, ja, hehe, det blir kul att berätta på dödsbädden. Det blir kul att ha med i självbiografin.
Tackar jag till allt som är fett.
Ja, exakt, exakt. Men vad är det vi ska prata om idag, Björn?
Jo, jag tänkte att vi ska prata om just det. Vi ska liksom få lite nytt perspektiv på våra liv här och nu genom att resa till framtiden. Flummigt va?
Mäktigt.
Vem är du?
Jag är döden.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har redan länge gått på din sida.
Det vet jag.
Är du beredd?
Det kom en bok för ett antal år sedan. Den heter Top 5 Regrets of the Dying. 2012 kom den ut.
Den var jättepopulär.
Ja, den blev väldigt omskriven. Ja. Sådär, och blev säkert jättepopulär också. Och det var en australiensisk sjuksyrra. Jag är rimligt säker på att hon var. Jobbade i palliativ vård.
Mm, alltså livets slutskede.
Vård i livets slutskede. Bronnie Ware hette hon. Hon har sen gjort stor karriär på det här, så att säga. Mm. Åker runt och föreläser och grejer. Men... jobbade då i palliativ vård i flera år och stötte på lite återkommande teman, sånt som folk faktiskt ångrade på sin dödsbädd. Så att vi ska gå igenom den listan, men vi ska inte göra det riktigt så enkelt för att spara, utan vi ska också problematisera den här listan lite grann.
Ah, krocktesta Bronnie.
Vi krocktestar Bronnie med den forskning som finns och kanske lite kritiska perspektiv på det hon säger. Sådär.
Vi, det kritiska perspektivets bärare.
Ja. Och då tänkte jag att vi kan börja med att ta avstamp i en bloggpost jag läste på en vetenskapsblogg som heter Absolutely Maybe, där en...
Heter bloggen det?
Absolutely Maybe.
Jag vill också läsa vetenskapsbloggar, det ska jag börja med nu.
Ja.
Absolutely Maybe, bra namn.
Hilda Bastian hette hon som skrev den här bloggposten då, där hon var ganska kritisk till, kanske inte innehållet i Bronnie Wares bok och så, men till faktumet att den här är så himla citerad också inom vetenskap.
Ja, okej.
Okay. Faktum är att jag har i en av böckerna jag har skrivit, Tid att leva, en bok om stress, så har jag citerat det här, Bronnie Wares slutsatser och sådär. Men Hilda Bastian konstaterar då att det är liksom ingen vetenskaplig studie hon har gjort. Den är inte peer-reviewed, alltså den har inte utvärderats av andra inom akademin och sådär. Utan hon frifräser bara sådär, liksom plockat upp lite olika saker som
kan vi, ska jag passa på och tydliggöra vad som är skillnaden mellan seriös forskning och det Brani ägnar sig åt?
Alltså hon har inte haft någon liksom vetenskaplig metod alls, utan hon har bara
pratat med gamla som håller på att dö och sagt, du Gunnar Gunner, vad ångrar du?
Så hon skrivit ner det, liksom samlat. Men om det hade varit en studie så hade man haft en förhand väldigt noga definierad metod och så där som man skulle följa och så. Mm. För att undvika olika fel som skulle göra att det här återge verkligheten på ett bra sätt då. Men när vi går igenom de här punkterna så kommer jag återkomma till lite kritik man kan rikta då.
Ja, spännande.
Mot en del av dem. Mm. Men jag ska också säga att jag har kollat vad det finns för forskning. Mm. Alltså i mycket sånt som har kommit efteråt liksom stödjer Bronnie Wares punkter. Det visar att hon var hyfsat rätt ute sådär.
Ja.
Vad har vi för annan forskning då på det med liksom livets slutskede och hur folk tänker där? Jag hittade en studie här om jätteliten i och för sig då, med inte alls många patienter, men man djupintervjuade på Irland. Den heter An Interpretative Phenomenological Analysis Exploring the Lived Experience of Individuals Dying from Terminal Cancer in Ireland.
Jag tror att det första ordet ska uttalas här. Interpretive.
Det tror inte jag.
Nej, okej. Okay. Du ska inte behöva säga det där igen, Björn.
Okej. Okay. Jo, de konstaterade där att det här med liksom ånger verkade inte vara någon jättestor sak. Alltså det var inte som att folk ångrade så vansinnigt mycket. Det här var ju cancersjuka patienter som de var ganska upptagna med fysiska problem, så här kroppsliga problem av olika slag, men också att skapa liksom mening i sitt liv här och nu.
Det var intressant att ånger är inte en sån himla stor del av känslan, men den ångerkänsla vi har rör dessa saker.
Ja, alltså den studien sa det. Alltså, jag tänker mig att det kan väl ha en del att göra med vilken typ av palliativ vård det var. Alltså det var folk som var liksom svårt sjuka i cancer. Man tänker sig att det är mycket smärta.
Och man kanske lämnar, man kanske var orolig för hur fan ska det gå för alla. Eller liksom mer så än att man sitter och fnular på om man borde gjort det ena eller andra.
Just det. Och där var det patienter från 30-årsåldern och uppåt. Så, så att den sa det, men man kanske inte behöver säga allt. Och som sagt, väldigt liten studie där. Men bara att det verkar inte nödvändigtvis vara så att det här livets slutskede är synonymt med att man ligger och ångrar en massa grejer.
Skönt.
Nödvändigtvis.
Det tycker jag var skönt att höra, Björn.
Och såg en annan studie som hette Mortality Salience and Regret. Salience betyder uppmärksamhet. Så att hur liksom uppmärksamhet på döden eller dödlighet hänger ihop med ånger var temat. Och där gjorde man så att man primade folk att tänka på döden. Mm. Sen så kollar man har en lista med såna 48 saker som folk ofta brukar ångra. Kan du komma på några typiska teman för ånger?
Man har jobbat för mycket, varit för lite med sina barn, inte skyndat att älska.
Ja, men visst, jag har faktiskt inte sett den här listan själv, men jag vet att man hade 48 sådana punkter med sånt som folk ofta
jag borde rest mer.
Uttrycker ånger inför. Och då kunde man se att alltså, tankar på döden,
dödsprimingen
faktiskt verkade minska ångernivån. Deras hypotes är att folk som närmar sig döden är mer benägna att försöka få ihop sitt liv på ett sätt som inte är ångerframkallande. Är du med? Mm. Man försöker istället skapa liksom mening och tänka att nu blev det si eller nu blev det så, men det var nog för det bästa. Alltså att man att det blir som ett psykologiskt skydd att ångra sig mindre. Man försöker istället att hitta liksom förmildrande omständigheter och annat som kan skydda egot, så att säga.
Ja. Också skönt att höra.
Ja.
Att någon liksom autopilot kommer slå på och hitta skydda en, helt enkelt.
Japp. Nu tog jag upp två studier här som så att säga lite ifrågasätter det här med liksom ånger på dödsbädden.
Just det.
Nu har jag gjort det.
Ja.
Men med det sagt så vill jag gå på en studie som faktiskt, som gjorde det Bronnie Ware gjorde, men i större skala. Så att det är en sån studie som jag då kikade på för att på något vis jämföra den lite grann med de här Bronnie Ware punkterna. Amerikansk studie. Mm. 2018. Michael R. Ent och Mary A. Gergis. De kikade på 124, de pratade med, intervjuade 124 sköterskor i palliativ vård. Och studien heter The Most Common End of Life Reflections, A Survey of Hospice and Palliative Nurses. Mm. För den som vill kika närmare på den.
Mm.
Över hälften av de här sjuksyrorna tog upp det här med ånger som vanligt förekommande hos patienterna då. Och relationer var en sån väldigt vanlig kategori. Till exempel tillbringa mer tid med vänner och familjemedlemmar. Och en annan fin siffra från den här studien var att tacksamhet över ett liv som hade levts på ett bra sätt var i stort sett lika vanligt som ånger. Så att det var verkligen bittersweet, de här svaren som sjuksköterskorna gav. Att det fanns en hel del man ångrade, men det fanns också väldigt mycket som man var tacksam över i livet. Kan vara fint att tänka på. Och i stort sett så lirar den här studien rätt bra med Bronnie Ware. Mm. Med något undantag. Och jag kommer att återkomma till det när vi går igenom listan.
Är det nu dags att göra det?
Att det är.
Yes! This is the number one rule for your set. In order to survive, gotta learn to live with regrets. If through our travels we get separated, never forget. In order to survive, gotta learn to live with regrets. Okej, saker vi ångrar på dödsbädden enligt just den här boken då. Punkt 1.
Jag önskar att jag hade haft mod att leva mitt eget liv och inte det liv andra förväntade sig av mig. Alltså att när människor inser att deras liv nästan är slut och blickar tillbaka så är det lätt att se hur många drömmar som aldrig uppfyllts.
Mm. Undrar om den frågan fortfarande är giltig för sådana som oss. Om man ser vilket åldersspann det där rör, då tänker jag på min mormor som sa, hon ville bli lärare. Hon ville jobba med mode i storstan. Hon fick inte åka till storstan för där fanns det farliga killar. Hon fick inte bli lärare för att hennes mamma dog så hon var tvungen att ta hand om sina syskon. Och sen fick hon jobba i karamellfabriken och sen har jobbat på Åhléns resten av sitt liv. Hon levde i ett samhälle där hon inte hade ett fritt val. Och det lilla fria valet hon hade, det var inte så lätt att stå upp mot sin pappa till exempel. Jag har ju ett oändligt mycket friare liv än hon. Jag kommer inte kunna skylla på en omgivning som tvingade mig det ena eller andra. Jag menar, för mig, om jag ville gå drama istället för natur i gymnasieskolan så skulle det liksom så här, en suck är vad det skulle mötas av hos mina föräldrar, men inte mer än så.
Mm.
Så jag tänker att den frågan eventuellt är lite liksom i vilken tid man levde.
Jag tycker att jag stöter på den här grejen så himla mycket. Alltså till exempel, du vet, av såna här högpresterande folk som är fast i någon sån här liksom prestationsångest. Att man ska, alltså saker och ting ska vara si eller så. Man är väldigt upptagen vid andras,
du har rätt,
bedömningar, vid sociala bedömningar. Egentligen vill man kanske bara vara trädgårdsmästare. Att det är liksom en anpassning till sociala normer. Och de kan vara liksom superlokala. Alltså så här, att om man bor på Södermalm så ska man vara på ett visst sätt. Alltså det kan vara den typen av sociala förväntningar. Eller så kan det vara sånt man får med sig hemifrån sina föräldrar. Att i den här familjen så har vi en, liksom, vi blir advokater eller vi blir läkare eller vi blir, vi pluggar kanske inte. Alltså vi är sådana som jobbar i skogen eller whatever. Alltså förväntningar från andra, att man lever upp till det. Har du gjort några sådana livsval som har varit väldigt präglade av andras idéer om vad du borde göra?
Nej, och då vill jag ju tillstå här. Jag tillhör ju liksom den friaste av samhällsklasser. Alltså jag tillhör inte det här gänget du pratade om där så här, i den här familjen blir vi alla jurister och inte heller vi ska jobba på bruket. Utan liksom den här lyxmedelklassen som bara kan liksom ha det fritt och fint och ändå vet att man kommer landa tryggt i en säng. För mamma kan hjälpa med hyran den dagen, allting skiter sig.
Jag tog en sån vänstersväng i karriären mitt i livet och liksom bytte från journalist till psykolog. Jag menar, inget stort drama där egentligen.
Mm.
Men det som hände då var att det var otroligt många människor som kom till mig och ville prata om sina egna liksom drömmar.
Just det, oförlösta
oförlösta drömmar och sådär. Alltså verkligen. Så att det var väldigt kul på det sättet. Det blev många bra snack med många människor. Att man bara kör på, att man liksom, det kan finnas praktiska skäl till det. Alltså till exempel att man har en familj att försörja och sådana saker. Men ganska ofta så har det att göra med att man lever upp till andras förväntningar. Man kanske inte riktigt har känt efter och insett det. Eller så har man det.
Mm.
Och vill ta klivet, men att det finns massa hinder där ändå.
Och att de där förväntningarna ibland liksom kan handla om en form av status. Att så här, det här livsvalet är det som anses vara rätt och fint i största allmänhet.
Ja.
Medan det här andra jag vill göra är inte det.
Mm.
Och man vill ju göra rätt. Mm. Så det gör jag rätt.
Folk som vill ha utbildningar för sina föräldrars skull. Otroligt vanligt. Ja. Alltså vad deras föräldrar anser är en fin och bra utbildning och sådär.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan. Springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid.
Mm. Jag har aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket Arlanda Express.
De var människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin.
Det är jag inte alls. Tror inte jag har så pass folkvett att jag tar avsked av folk innan jag är med väg.
Saker vi ångrar på dödsbädden. Punkt 2.
Jag önskar att jag inte hade jobbat så hårt. Bronnie Ware menade att många patienterna som hade arbetat väldigt mycket ångrade att de hade gått miste om sina barns uppväxt och en närmare relation till sina partner. Till sin partner.
Till förmån för jobbet då? Att man,
ja, och vi återkommer till det. Det ligger säkert en del i det. Men det här är den punkten som jag skulle vilja problematisera mest av alla.
Mm.
För att dels då så säger den här vetenskapsbloggaren Hilda Bastian, som jag nämnde i början, hon satte på sig klassglasögon där.
Mm.
Hon kommer själv från en arbetarbakgrund och skriver så här: "On the side of the tracks I came from, people have no choice about working too hard. They do it because they have to, and supporting themselves and their families is a profound source of lifelong pride and working class values, not something to ever regret. Wishing you could have pursued another kind of life, sure, but that was a privilege denied, not a decision."
Och starkt.
Ja.
Ja.
Hon menar att det är ett liksom stramt medelklassperspektiv.
Ja, exakt,
det där,
det fria valet. Att ja. Så, åh, varför lade du så mycket på din reklambyråkarriär när du kunde vara hemma med barnen? Så bara, hade kunnat?
Ja.
Wait a minute. Bara genom att prata så utesluter vi liksom den gigantiska gruppen där. Det handlar inte om det.
Visst. Så att lite så klassblindhet där. Men med det sagt så kan jag ju säga att för egen del så det här slog an någonting i mig.
Ja.
Det är ju en sån här grej som jag verkligen har funderat mycket över på senare år. Och har också nu precis liksom lyckats hitta någon slags vettig balans i livet.
Vi har pratat om det genom hela vår vänskap, Björn.
Ja.
Just det där så jävla jonglerandet med det. Men det är också, även där finns ett klassperspektiv, för vi har ju lyxen att jobba med något som vi tycker är så jävla kul.
Mm.
Och att då säga nej till det, då handlar det inte om liksom, då är det ju inte ens chefen kräver eller nöd, utan det är så här, den roliga grejen jobba eller den roliga grejen vara med barn.
Precis, och det här blir ju relevant framförallt i barn- och relationssammanhang då. Liksom om man jobbar hela tiden, alltså man missar ju något värdefullt.
Det är roligt att koka ner det där till de konkreta situationerna när det händer.
Mm.
När man ligger bredvid sin son och han ska somna och ligger och filosoferar lite, gör han. Och sen så kom man på att en intervju man gjorde för några veckor sedan kanske har gått i tryck, så jag ska bara kolla den. Så tar man upp telefonen och sen så läser man den och så vill man kolla reaktionerna och så vill man ändra någonting. Och vips så sitter en son där och bara säger mamma, mamma, och vill fortsätta berätta om sina tankar om sitt bygge i Lego. Och man bara, vänta Max, mamma ska bara jobba lite till. Och så vänta, den där prioriteringen, varför är min telefon och min länk till plikten eller liksom egot eller vad det kan tänkas vara, varför är jag ens i en situation där jag ska behöva välja mellan de två? För jag vet ju vad som är viktigast för mig, och ändå i den konkreta handlingen så visar jag att de två är lika viktiga.
Precis, och sen så vill man ju undvika att lasta massa dåligt samvete på föräldrar som kämpar på med att jobba och uppfostra barn så där. Alltså det man känner i en sån situation i form av dåligt samvete är inte riktigt proportionerligt till skadan. Jag menar, det är nog inte så farligt för...
Nej, det var skönt att säga det.
Ja, eller hur?
Alltså, nej men absolut.
Jag menar,
absolut
ja. Man kan få ett sånt hugg av dåligt samvete, ja. Men sen tänker man efter och det var nog inte för Max spelade nog inte så otroligt stor roll där och då. Sådär.
Däremot så kan jag se att både du och jag i vardagen... Man kämpar på så jävla mycket för att bara liksom leverera liksom i jobbväg. Även sånt som inte är kul och lustfyllt, utan bara så här, måste bara vara asbra. Och sen så ibland så kan jag stanna upp och tänka, så vänta, när ska jag stanna upp? Och liksom, så vem är det jag föreställer mig ska säga så här, åh tack! Tack för att du gjorde det här jättemycket bättre än vad det hade behövt vara. Tack för att du levererade det här ännu tidigare. Ju fler mejl du skickar, desto fler mejl får du tillbaka. Och allting bara växer och växer. Och sen så helt plötsligt ska du ligga där och dö och bara, vad mycket jag fick gjort! Så bara... För vems skull?
Ja, precis. Så att, hur kan man jobba med det här då? Jo, man kan ju till exempel hjälpa sig själv med lite regler, som att hålla helgen kemiskt fri från arbete.
Bra.
Det har varit en sån ny grej för mig.
Skitbra.
Att, och alltså, det är så skönt att kunna ha barnen i, 100% i fokus. Ja. Det är ju en sån.
Ja,
en sån,
bra. Den börjar med direkt.
Apropå det du precis sa, jag har ökat andelen saker som är okej om de bara är good enough. Är du med?
Ja,
så att det som är riktigt viktigt för mig yrkesmässigt, där vill jag fortfarande leverera liksom 100%, men att det finns ganska mycket som man kan nöja sig med.
Ja, bra om det blev gjort.
Ja, ja, precis. Det brukar sällan bli en katastrof. Så. Mm. Men om vi ska problematisera det här ytterligare då, så var i den här stora palliativa studien med 100-någonting sjuksyror som intervjuades, där framkom att det var inte helt ovanligt med folk som ångrade att de inte hade jobbat, gjort mer karriärmässigt. Så att det var också en regret som förekom. Okay. Alltså visserligen förekom jag har jobbat för mycket. Men det förekom också, jag gjorde inte tillräckligt.
Ja, intressant.
Du vet, man blir lite upptagen vid sitt eftermäle och vill ha presterat något fett.
Just.
Och en del kände att jag hade kunnat göra det om jag bara hade liksom lagt lite mer krut på det där.
Ja, just det, såklart.
Så där vill jag problematisera Bronnie Ware's punkt lite grann.
Bra, tack. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. Saker vi ångrar på dödsbädden. Punkt 3.
Jag önskar att jag hade vågat uttrycka mina känslor.
Killsvaret.
Killsvaret.
Gubbsvaret kan man ändå säga.
Många berättade att de hade dolt sina känslor för att inte stöta sig med andra. Eller inte uttryckt hur mycket de uppskattade andra människor. Detta resulterade i ett medelmåttigt liv där många relationer inte utvecklades till vad de hade förutsättningar att bli.
Det där känns nästan som att man skulle säga bara reflexmässigt. Bara för att det låter som så här... Det är så poetiskt och vackert att säga, åh, jag borde sagt I love you till den där personen. Eller jag borde sagt så väl i stunden, så kanske man gjorde en superbra avvägning att inte paja stämningen eller inte vara liksom pervot som inte ger sig.
Mm.
Det är lätt att ge efterhand och bara säga, om jag bara hade sagt det så hade hon blivit kär i mig. Så bara, nej, du gjorde den bedömningen då, den var rätt.
Alltså det här tror jag att det ligger mycket i faktiskt, att man, du vet, inte... Vi har pratat om det i andra avsnitt, att vi vet att ett sätt att, också från forskning sådär, att ett sätt att fördjupa relationer är att liksom våga lita på den andra och chansa lite. Det fanns ju någon sån studie som visade till exempel att folk som delade med sig av hemlisar, djupt personliga saker till främlingar, det blev en sån likability, snabb likability-effekt på det, i något experiment som vi tog upp i något avsnitt. Och det är lite kopplat till det här, att man behöver ta lite känslomässiga risker för att verkligen få till de här djupa relationerna.
De av mina vänner som har vågat säga så här, vänta hallå Lina, stopp. Jag blir faktiskt ledsen när vi gör planer tillsammans och sen 5 minuter innan så säger du, eller förresten, vi gör det här. Och den här följer med. Att så här, jag känner att jag har lagt jättemycket, jag har ändrat hela mitt schema för att vi ska få ihop det här och sen så är det vattenvärt för att du kom på något annat roligt. Det blir jag jätteledsen över. Det är de vänskaper som håller än idag.
Mm.
Alltså när folk liksom vågar säga jag blev ledsen eller jag blev arg eller så.
Precis. Mm. Det brukar vara liksom början på en positiv spiral.
Ja, verkligen.
Men det här är ju jättesvårt för många.
Ja.
Verkligen. Så att, blev inte ett dugg förvånad när jag läste den. Jag stötte på det här mycket. Alltså att man har det här problemet i... Alltså jag kommer inte nära någon för att jag vågar inte liksom öppna mig eller blotta mig eller visa sårbarhet. Så. Och det finns enormt mycket forskningsstöd för att just den här, liksom att våga visa sårbarhet är en kanongrej i liksom relations...
Ja, men då står jag bakom. Jag tar tillbaka det där jag sa om att det var... att det alltid är bra att hålla igen. Jag står bakom det du säger.
Ja.
Plus en på det.
Visst, och sen så jag menar... Ibland är det ju bra att hålla igen, till exempel i vissa professionella sammanhang och så vidare. Sådär. Alltså man får använda sitt sunda förnuft lite kanske.
Saker vi ångrar på dödsbädden enligt denna bok. Punkt 4 då?
Jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina vänner. Många hade fastnat så i sina egna liv att de låtit värdefull vänskap rinna ut i sanden. Det fanns mycket ånger över att vänskap inte fått den tid och ansträngning som den förtjänat. En av Bronnie Wares punkter, men också, det här var någonting som man kunde se också i den här stora palliativa studien då, att väldigt mycket relationsrelaterat är så.
Vänskap är en aktiv handling.
Mm. Alltså om det är någon av de här punkterna som framkallar lite skam och ångest hos mig, så är det den. Det är där jag känner att jag behöver jacka upp och bli duktigare.
Ja, vad gör du istället?
Som många killar gör, alltså att man är inte så liksom aktiv själv utan bara väntar på att saker ska hända. Alltså, när jag bestämmer mig i perioder för att nu ska jag liksom vara lite duktigare, ta initiativ till saker sådär. Det blir ju jättebra.
Ja.
Ja, bjuder in till något litet... event, inte nu i coronatider sådär, men någon middag eller så, och bara driver på lite så brukar det löna sig tiofalt, men jag hamnar väldigt lätt i en passivitet när det gäller att vårda vänskap sådär.
Det har man ju sagt, genusgrejen där är ju jättetydlig,
att
framförallt då när par skiljer sig, att då har, för det första så brukar ju kvinnan var den som, det brukar pratas om det som att kvinnan alltid projektleder det mesta, allt ifrån födelsedagspresentinköp till när barnen behöver nya vinterdojor, till när man ska bjuda hem vänner på middag och så vidare. Så upplever alla, eller båda i relation, att man har ett jätterikt socialt liv och sen separerar man, och så plötsligt bara, vänta, vad gör jag när jag vill träffa en vän? Jag har ingen jävla aning. Där blir det ju en bra grundkurs i det.
Ja.
Om vid en separation.
Apropå det, det är en sån här, något som är välkänt inom psykiatri, till exempel att ganska hög suicidrisk jämfört med andra grupper hos medelålders män. Och jag tänker mig att det är en som delförklaring då.
Man blir jävligt ensam. Man har inte liksom rutiner, redskap för att
hålla i det sociala. Sådär.
Vet du vad, där har jag ett jättebra tips som du har lärt mig. För du har två vänner där ni har den här regeln. Att ni hör av er så fort ni blir sugna på att ta en bärs nu. Eller kom hem till mig och käka korv. Så får man alltid säga nej. Och därmed kan man alltid, är det inte så?
Ja.
Det, och därmed får man alltid fråga.
Axel.
Ja.
Precis.
Och då, för då blir
var 27:e gång så får vi till det.
Ja, exakt. Och det är väl jättebra. För att man blir, det är en jättefin vänskapshandling att någon bara, tja, käka korv, vill komma? Och om man vet att den andra får säga nej, så är det mycket lättare att skriva. För annars blir det liksom lite kravfyllt att bjuda in till något.
Ja.
Särskilt om man inte har setts på länge. Då blir det som en så här, verkligen uppfordrande inbjudan som... Att det blir, man sänker ribban, det är ganska skönt.
Precis.
Who am I? You're death. Yes. Death. That's me. You're not death, you're just a kid in a suit.
Saker vi ångrar på dödsbädden. Nummer 5.
Jag önskar att jag hade tillåtit mig att vara lyckligare. Många inser inte förrän i slutet att lycka delvis är ett val. De fastnade i gamla mönster och vanor och tryggheten i det välbekanta fick styra livet.
Tyckte forskningen det här också eller tyckte bara boken det, hennes bok?
Jag hittade en del stöd för det här i den här palliativa studien.
Ja, att jag inte direkt säger någonting är för att jag inte riktigt fattar. Att jag så här, vad önskar de att man hade gjort istället? Stannat upp och bara... Vad känner jag? Lycka!
Nej, inte då, så. Nej. Utan kanske mer att man hade vågat kasta sig ut lite. De fastnade i gamla mönster och vanor och tryggheten i det välbekanta fick styra livet. De tackade inte ja till det som var fett.
Ja, nu är jag med.
Ja.
Nu är jag med. Vi kan åka till vår samma gamla semesterort hela tiden eller så kan vi testa att ta den här vägen. Var hamnar vi då? Vem vet?
Ja.
Äsch, vi åker dit, vi vet.
Precis, det här är en sån grej som också är så att säga, välkänd från forskning, att liksom lycka är ingenting man får utan lycka är någonting man gör delvis. såklart, vi ska ha ett liksom klassperspektiv och komma ihåg att man föds in i väldigt mycket sådär.
Just det.
Men med det sagt, jag tänker på det här med vårt avsnitt om livets lyckokurva till exempel. Ja. Var en sak som forskarna där återkom till, alltså lycka som en aktiv handling. Alltså liksom rullstolsburen och 76 behöver inte säga någonting om ens lyckonivå.
Nej, just det. Vad blir uppmaningen om jag vill ha en sån utifrån punkt 5?
Ja, det kanske kan vara att vara aktivt uppmärksam på fina, vackra saker i din vardag.
Mm, och typ skapa utrymme för dem, tänker jag. Om du börjar prata om liksom att man...
100%.
Det brukar vara mitt nyårslöfte, att jag ska sätta guldkant på mitt liv lite på alla möjliga sätt. Utöver att jag lovar varje år att jag ska sluta avbryta folk. Och det är aldrig, alla vet att jag är sämst för det. Men att sätta guldkant på tillvaron på olika sätt.
Hur brukar det gå då?
Ja, men det är så här, vi ska äta, vad ska vi... Alex är jättebra på det. Så här, kan du gå och handla mat? Ja, det blev löjromstoast. Löjrom, jättedyr, men jättelite. Så det blev inte så mycket pengar. Och jättelyxigt liksom. Eller så här, vi ska åka och bada och ta med oss mat. Men då tar vi med porslin som vi äter. Min guldkant är väldigt matrelaterad, kan jag berätta. Eller att önska sig i födelsedagspresent inte något jättestort och halvdant, utan den bästa lilla fruktkniven som finns. Eller den skönaste tofflan. Eller det vi har gjort nu, investerat i tecken som är jättesköna.
Ja.
Materialistisk och glupsk. Där kan du ringa in mig. Någon som skapar lycka hos mig. Men den guldkantsgrejen känner jag att när jag lyckas med det så bara, det här kommer jag bli stolt över när jag dör. Ja. Och se tillbaka på ett liv med de där liksom stunderna i
vardagen. Jag tycker för mig har det här, och det hänger samman med den här insikten om att nu blir det väl lite så här klischéfest då, men, och inspirational quotes och jag kommer väl se dig i realtid få utslag här. Atopisk eksem på andra sidan bordet. Ja. Nej, men att så här, livet är nu. Livet är det som händer nu. Och jag ska säga dig en sak, att den är inte så gammal hos mig. Alltså liksom att tänka på det sättet, det är inte så himla många år jag har gjort det. Nej. Utan det har hela tiden varit då, efter årsskiftet, i höst, när jag är klar med det, när jag har fixat det. Jag har hela tiden varit i framtiden. Och det kan vara helt okej om det är en härlig plats. Sådär. Alltså det kan ju vara mysigt att ha liksom, projekt och mål och sådär. Det ska man absolut jobba med. Men jag tänker att alltid vara där.
Just det.
Så har jag lite...
Eller att stå ut med en massa vantrivsel i vardagen för att man tänker sig en trivsel i framtiden som någonstans aldrig kommer.
Ja. Precis, och där har jag verkligen skiftat perspektiv och tänker att jag ska inte skapa lycka 2023, utan jag ska göra mitt bästa för att göra det nu. Och det är för mig ett väldigt bra tankesätt som guidar mig i mina beslut.
Mysigt. Sen kan det vara bra att, eller som jag har gjort, försöka säga, vad är detta lycka? Är det ett gapskratt? Eller är det, och det har blivit lite mer begripligt när jag tänker på det som att vara tillfreds. Att så här, ha det bra mer än liksom någon form av explosioner eller den här känslan. Så här, för lycka, det blir så otroligt, det blir så väldigt abstrakt och konstlat. Och man bara känner, jag vet inte vad det är.
Nej.
Man har så här, haft en vecka av dagar där man har varit tillfreds och där liksom har...
Precis, och där finns den här liksom valdimensionen, tycker jag. Alltså att man kan välja att se det.
Mm.
Du vet, en sån fredagkväll med mina ungar, vi äter en god middag och ser på The Mandalorian ihop. Peak lycka.
Alltså bara det
peak lycka om jag väljer... Alltså, jag kände att så här, nu väljer jag att se det så. Och då öppnade jag den kanalen på något vis. Det behöver inte vara den här stora liksom, yrkesmässiga framgången som sker nästa år och så. Utan det finns en valdimension där.
När du bara berättade om din gårkväll när du låg i sängen med under ena armen en läsk, under andra armen en salt- och vinägerchipspåse och i handen en bok.
Ja.
Och man bara... Goals.
Bra dit.
No, no regrets. No, I will have no regrets.
Ja, det här var de fem.
Ja.
Det finns en liten övning faktiskt som man kan göra för att bara försätta sig själv i det här läget. Jag ska förklara vad jag menar. Säg att du får veta att du har en mystisk sjukdom som gör att du får exakt 5 år kvar att leva. Och grejen med den här sjukdomen är att den kommer liksom inte påverka din funktionsnivå på något sätt. Utan du kommer att tänka lika bra och din kropp kommer att fungera lika bra. Och sen så efter 5 år så pang, så dör du. Och lilla övningen här är att föreställa sig Vad skulle jag göra annorlunda om jag bara hade 5 år kvar? Skulle jag fortsätta gå till jobbet, eller skulle jag säga upp mig från jobbet, eller skulle jag jobba lika mycket eller jobba mer eller hänga mer med den eller den personen? Alltså den typen av förändringar kan man fundera på. Jag har testat den här ibland med folk som faktiskt inte vill ändra nästan någonting, och sen är det andra som vill göra väldigt drastiska förändringar från dag ett, och i det så ligger kanske en hel del bra information då som man kan fundera på och kanske ta med sig in i beslut om hur man lever sitt liv.
Tusen tack för att ni lyssnade. Jag heter Lina Thomsgård och med mig hade jag författare och psykolog Björn Hedensjö. Avsnittet är klippt av Peter Malmqvist och producerat av Klara Wallin. Inspelat hos Beppo.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.